Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Trippla skratt och tårar. Och idag har vi med oss en gäst.
Ja, Sanna Gudetti.
Tvåbarnsmamman Sanna Gudetti. Jag lyssnar ju på hennes podd Högt i tak som hon har med Rosanna Charles. Mm. Men jag har också lyssnat på hennes gamla podd som hon hade med Maja Nilsson Lindelöf som heter Livet på läktaren.
Just det. Och den handlar väl om henne som fotbollsfru till John Gudetti som är fotbollsspelare.
Så de har ju bott både i England och Spanien där John har spelat och varit tillsammans typ 15 år och har två barn. Och nu har de flyttat hem till Sverige. Så att vi är ju så intresserade av att höra liksom, hur håller man ihop alltså, så här länge?
Ja.
Hur klarar man småbarnsåret? För deras barn är ju lite större än vad våra är. Mm. Och bara allmänt trips och tricks.
Ja, hennes trippla skratt och tårar helt enkelt.
Yes.
Jag typ inte pratat om mina barn alltså på så länge. Så att jag tycker faktiskt att det här ska bli ganska kul.
Ja, och det är det jag tänkte. För du har ju en egen podd, Högt i tak.
Högt i tak. Mm.
Och jag har ju lyssnat på den. Och det är inte jättemycket barnsnack i den.
Alltså ytterst, det är mer om det har hänt någonting.
Exakt, alltså, något så roligt.
Alltså aldrig något tråkigt.
Nej. Så att, jag tänker att det blir kul. För då blir det blir en annan, lite en annan take. Mm. Och kanske vad man är van att höra dig prata om.
Alltså jag har väldigt många kompisar som inte har barn.
Mm.
Och Rosanna är ju en av dem.
Ja.
Och det är också så, hur kul är det för henne att bara höra om barn? Alltså så här, ska det bara vara det vi pratar om?
Nej.
För hon kommer ju aldrig kunna komma tillbaka med någonting.
Nej, exakt.
Hon kan inte relatera. Kul. Hon kan inte relatera. Ni kan ändå vara så, okej, okay, ja, mitt barn var så där. Då har man ändå man har ett samtal.
Exakt, man kan få en dialog.
Så, dialog. Ja, inte så att det är jag som bara pratar.
Nej.
Jag
vet vad mina unga gjorde idag, men nej.
Exakt.
Nej, men det är så
nej, hon bara, håll käften. Jag vill inte höra.
Jag orkar inte höra. Men så tycker jag att det typ alltid har varit för mig. Och sen när mina barn blev äldre, då var jag bara så här, när mina andra kompisar fick barn. Då,
du vill säga, jag vill inte.
Ja, men alltså, såhär, jag tyckte att det var intressant med amning för 7 år sedan.
Men inte idag. Men det handlar ju verkligen om vart man själv är i, alltså vilket stadium man är.
Mm.
För att det kan jag tänka mig, det vi pratar om nu, om 2 år kommer vi bara, snälla.
Ja, men typ, man blir typ chockad över, såhär, hur kunde jag sitta i en timme och prata om just att byta en blöja? Alltså typ hur bajsar, alltså det är så sjukt att man kan ha sådana diskussioner med andra mamma, människor som är liksom så i samma position som man själv.
Exakt. Och att det är det mest intressantaste topic man har i sitt liv där och då.
Det är så sjukt, man tror verkligen att det här är så intressant. Och alla är så inne i det och man kan prata om det så länge. Men det är så här, sen när man blir så här, ser det objektivt, att man är så här, herregud, alltså, man är ju typ besatt.
Ja, och du blev ju mamma tidigt.
Mm, när jag var 23.
Men hur gamla är dina barn?
Mm, min dotter är 7,5 och min son fyller precis 6.
Oh, 23, så här, det är tidigt.
Men för att vara med i gänget, alltså jag har ändå, så är då tvillingar.
Exakt, det var det.
Vad är det?
Det är när man är mindre än ett.
De är födda inom 1,5 år. Alltså så
om man föder barn
16 månader emellan.
Shit!
Så jag har alltid skryt om det, men nu sitter jag här och känner såhär, nu måste jag sätta mig ner i båten. För ni har såhär, jag har alltid varit såhär, men det var så jobbigt, vi bodde utomlands, jag var ensam med barnen själv. Och det är bara såhär, du vet, först bytte jag blöja på ena, så kom den andra blöjungen. Och bara, det var så jobbigt, nu bara, kan du hålla käften?
Nej, det var skitkul, du hade en frågestund och någon bara såhär, hallå, hur är det egentligen att ha alltså, så tajta barn, eller hur var det? Och du bara, ja, så det var jobbigt, men ni kan ju gå in på den här trillingmorsans Instagram och vet du fan hur hon gör.
Nej, men det är helt sinnessjukt. Jag kan fortfarande inte förstå, alltså, först och främst, hur födde ni vaginalt eller gjorde ni liksom
snitt? Alltså,
snitt. Det är mamma måste typ göra det.
Inte,
Det går inte att hålla koll på barnen när man föder vaginalt.
Nej.
Det blir liksom...
Och alltså, jag lovar, även om jag fick göra det, jag hade inte proppat ut 3 ungar från min fifflina, för den är värd hela mitt liv.
Men så att sitta här och säga, ni har 3 barn, jag har 2 och min fitta är mer förstörd.
Alltså exakt så är
det. Men hade jag fått välja om, alltså visst att det är coolt och bla bla bla, men så kul är det ju inte att föda vaginalt. Alltså det är så, alltså, jag vet att det är många som har tyckt att det varit jobbigt. Min syster snittades också, för hennes dotter var vänd åt andra hållet. Alltså fel håll, skulle födas med rumpan. Då måste man snitta nu. Hon var såhär, men jag hade ställt in mig på att föda vaginalt. Men jag är ändå så, nej, hade jag fått göra om så hade jag nog snitt. Alltså så, om man fick välja.
Alltså jag har typ blivit rädd efter det. Alltså jag gjorde ändå kejsarsnitt och ändå har jag fått mina fiffelina problem.
Ja,
så
men
tänkte
det var
om jag ska föda ut en unge och få fiffelina.
Vilka problem du skulle ha då. Men jag tyckte man blev lite lurad, för jag blödde ju jättelänge. Alltså efter, och jag bara, varför blödde jag? Jag har inte född vaginalt. De bara, det har ingenting med det att göra.
Men vad har det med att göra då? För
typ
nu känner jag mig...
det släpper ju, och då blöder man ju.
Eller, precis, vad är det man trycker ut? Typ, men att den trycker ut...
Vad är det man trycker ut efter?
Jag vet inte, alltså, moderkaka till livmoder till, jag vet inte.
Ja, men moderkakan,
det är den som
föder man ju ut.
Och den släpper ju också. Alltså, den tar de ju bort, så då blöder man ju ändå.
Såklart, ja, men det känns ju
jättelogiskt. Och jag kände mig så lurad, jag bara, varför blödde jag? Jag gjorde kejsarsnitt, men...
Alltså
men
jag blödde också tydligen jättelänge.
Ja, men det har ingenting med hur man föder att göra. Nej. Jag vill gå tillbaka till alltså, Sanna, 23 år. För du, okej, okay, lite background. Mm. Du är född och uppvuxen i Sverige.
Ja, exakt.
Du är gift med John Guidetti, fotbollsspelare. Ja. Och har därför inte bott i Sverige på många år.
Exakt. Ja, jag bodde utomlands i 11 år.
11 år.
Så jag flyttade när jag var typ 19. Skulle fylla 19, så det året.
Ja. Tidigt.
Ja.
Modigt.
Ja. Men det var ju, alltså jag hade så...
Love is blind. Ja, men... Love conquers all.
Ja, men verkligen. Men det var också så, vad ska jag här... Jag är ingen så framtidsdrömmar, bygga egen karriär. Jag har aldrig varit en sån människa. Nej. Jag är fortfarande typ inte det. Alltså. Nej.
Du tar lite mer som det kommer typ.
Ja, men lite så. Och så här, det är väl skitbra att tjäna pengar, men ja...
Du bara, om jag inte gör det, it's all good.
Alltså, unsettled.
Men okej, 19, och då flyttade du till?
Manchester.
Och det gjorde du för att han skulle spela fotboll?
Ja, exakt. Han spelade redan där. Mm. Och jag hade fortfarande gymnasiet kvar, för när jag var yngre hoppade jag av skolan. Och det var så här, jag hade ett år. Så jag gjorde allting på distans. Mm. Och sen har vi bara flyttat runt. Och de sista 7 åren bodde vi i Spanien.
Ja, det var så länge.
Mm.
Okej, och du fick barn när du var
23. Och då bodde vi i Spanien.
Okej.
Ja, ni hade hunnit flytta dit.
Mm.
Okej. Alltså hur var... Alltså, för jag tänker bara, du är ung.
Mm.
Du är i ett annat land. Mm. Och det är ditt första barn. Alltså det är verkligen så här tre grejer som är så här...
Man hamnar ju redan i kris från början, tänker
exakt.
Jag.
Exakt. Ja.
Hur var och det? Grejen är att min dotter var beräknad under en landslagssamling.
Vad bra.
Och det var så här... Ska jag vara i Spanien då, ensam, och kanske föda helt ensam? Mm. Eller ska jag åka till Sverige och föda? Och då åkte jag hem.
Ja, du gjorde det?
Ja.
Okej, alltså, så du födde här i Sverige då?
Följde
med? Nej.
Nej, men han var hemma under landslagssamlingen. Och då var det så här skriverier och typ så här, hinner de föda? För det var en tjej, en till tjej som också var liksom höggravid och födde typ någon dag innan mig bara.
Okay.
Så här, hinner de spela matchen eller ska tjejerna föda? Och du vet, alltså den stressen jag fick.
Ja, såklart.
Och så
du bara
var
kvar
så
en stund till.
Ja, men och jag tyckte typ så här, landslaget var så viktigt då.
Mm.
Och jag gick över tiden och så var jag stressad över det, för han behövde åka tillbaka till Spanien. De började ringa.
Och du bara, vad fan, jag kom ju hit.
Ja, men alltså, hur ska jag göra? Liksom, jag vill
men
inte föda
själv.
Det är
ju du som skulle ha kejsarsnitt. Alltså,
ja, men förstår
ett datum och en klocktid.
Men så var de så här, men vi sätter igång dig. Alltså okay. Vi märker att du börjar må psykiskt dåligt typ.
Men vilken vecka var det då?
Då var jag vecka 41. Ja, men så att jag efter
Jesus, vi hade liksom gått över tiden och du bara, fan, ni skulle gjort det här för en vecka sedan.
Typ. Ja. Mm. Alltså typ. Och sattes igång, det var ett helvete, men ja.
Men hur, för att jag tänker att så här, alltså 23, jag var
jag var 23,
jag hade inte koll på någonting.
Men hur, är vi alla lika gamla?
Du är 92,
jag
är 91, du är
93. Ja, men
så att, men jag tänker bara att, alltså du måste ändå varit ganska mogen, tänker jag, alltså liksom för att...
Alltså jag trodde ju det då. Det men vadå, när man är 16, man är såhär, jag klarar mig själv, jag kan ha egen lägenhet, och så bara, när man blir äldre och äldre så tittar man tillbaka och bara, okej.
Okay. Men var det planerat?
Mm.
Ja, så det var liksom,
alltså jag tjatade sen vi blev tillsammans.
Okej, okay. 23, då hade du ändå tjatat 4 år, så det var...
Ja, men alltså min äldsta syra fick barn när hon var 16.
Okay.
Det går ungt i våran familj.
Jag fattar.
Så för mig var det så
när... Du bara, 23, hör du, mina ägg håller på att ruttna.
Nej, men alltså, jag pratade med, jag vet inte om du vet vem det är, Marre, en av Johns kompisar. När han var 24, jag bara, alltså det är så sjukt, alltså du är liksom 24 år gammal, du har inga barn, du har ingen flickvän, du har ingen framtid, alltså det här, vad händer? Han bara, okej, okay. Men då var jag också typ så 21. Men det är så helt sjukt idag jag så har jättemånga kompisar i våran ålder som inte har barn. Nej. Och jag tycker att det är det mest naturliga ever.
Ja.
Men då var jag så här, varför man ska skaffa barn och gifta sig när man är så innan 25.
Men när barnet väl kom, känner du så här, men det här, jag var redo för det här, eller blev det som en chock?
Nej, jag var jätteredo. Alltså det var så naturligt.
Nej,
alltså,
vad fint.
Ja, jättenaturligt var det. Inga konstigheter.
Men hur var det? Okej, så först du föder här i Sverige. Ja. Ni åker till, hur länge är du här innan du åker tillbaka?
Han är här i 2 dagar.
Ja, han hinner vara med.
Han hinner vara med. Ja. Han är med, som tur är. Mm. Han är här i 2 eller 3 dagar. Mm. Åker 3:e dagen, tror jag. Ja. När den här baby blues kommer. Ja.
Vad bra timing.
Alltså, nej, men det var knas.
Ja, men jag
alltså,
fattar det.
Knas. Ja. Men alltså, hela min familj kom, så att det var ju bra.
Ja, du hade folk.
Ja. Men det var verkligen som att jag grät ut alla kilon jag gick upp. Alltså, jag blev så fet också. Alltså, men jag var så jävla fet. Alltså, det var verkligen... Ja, men det var under all kritik, faktiskt. Ja. Men sen åkte jag faktiskt till... Jag flög till Spanien med henne när hon var 9 dagar.
Själv?
Eller nej, hon var 12 dagar. 12 dagar var hon.
Och det gjorde du själv?
Ja.
Alltså vet du vad grejen är? Jag tror att så här, man är ung och man... Ja, så det man gillar har, jag när man var yngre. Farer. Exakt, ja. När man är yngre man bara, ja men det gör vi. Men ja, det kör vi. Ja,
alltså, man bara tog alla risker och bara körde på.
Idag sitter man och bara, det känns inte så smart.
Men det är så här, går RS-virus, alltså barnen kan bli jättesjuka med andra bakterier där i när du ska mellanlanda i Barcelona.
Du bara, nej, vi sätter oss på ett plan.
Men jag hade inte gjort om det idag, det gick skitbra. Alltså det är inte så att jag tyckte att det var jobbigt.
Men också nyförlöst.
Ja, man vill ju sätta sig på en sån här ring som
alltså så.
Fittan var ju fortfarande svullen.
Bara, kan hon hålla henne så jag kan gå upp och gå lite?
Ja, men alltså vi flög lite fram och tillbaka för det var mycket landslagssamlingar. Ja. Men det var typ, alltså jag hade inte alltså psykiskt klarat av det om jag var hemma själv,
nej,
tror jag.
Nej.
Okej, men nu när du ändå var där och han hade fortfarande sina spelningar och du har precis fått en liten bebis, eller ni har precis fått en liten bebis. Var du själv?
Mycket, ja.
Men för att jag tänker så här, som förälder så hamnar man ju oftast i, alltså man, det kommer ju naturligt ibland, man vet vad man ska göra, men man hamnar oftast i kris också. Fick du en kris när du var själv mitt i alltihopa i det här? Kände du bara så här, nej men gå du spela, jag sköter det här med
min bebis. Alltså det var inga konstigheter för mig, det har aldrig varit det faktiskt. Alltså jag tror bara så att man tar på sig mer, då vågar man mer sen och då orkar man mer.
Det är lite inställningsfråga.
Man fikar det typ hela tiden egentligen.
Det pratar jag med min syster, hon har precis fått barn och hon är så här, det är så tråkigt för att man, alltså man har en bebis och den är så här,
det är så jävla
tråkigt. Den sover och den, alltså den, hon ammar och den sover och så. Men och vi var ju, fick ju, alltså vi hade ju lyxen att vara hemma tillsammans. Alltså vi var ju
med våra
partners och barnen. Så man hade ju alltid någon att prata med, även om det var skitsnack och även om man inte ens orkade prata med dem ibland, så var man alltså bara kunna säga så här, kan du hämta kaffe?
Fast, eller, nej, jag skulle nog föredra att vara utan min man ändå.
Är det sant?
Ja, men vad fan, gick man på nerverna?
Jo, men såklart, det var ju en extrem situation. Men jag tyckte ändå det var skönt. För ibland ser mammor och det så här, gud vad tråkigt, det är bara för att ja, man ser
så
här
typ så här mammagrupper,
ja, eller hur ofta gör man det i början? Då är det bara så amning, man sitter, alltså det är ju väldigt mycket.
Men vill man gå i mammagrupp?
Nej, alltså jag var så här,
jag gick aldrig.
Alltså jag var ju typ så här, jag vet inte hur jag hade tänkt om jag hade haft ett barn, men även då när jag väl blev gravid, jag bara, jag kommer inte sitta och prata med mitt barns bajs och hit och dit och bla bla. Men det gjorde jag ganska mycket med min man då.
En podcast.
Ja, exakt. Men jag tänkte också så här, ska jag komma dit med trillingar i en mammagrupp?
Nej, men
alltså folk kommer ju bara titta på mig och bara så här, ställa 70 000 frågor, så ska jag stå med.
Men det är också att skjuta sig själv i foten och göra en sån grej. Alltså det är jag verkligen det.
Och det är så att de där mammorna kanske kommer hjälpa till när hon själv är helt upptagen med sin förskörerska.
Men det här är ju en svensk grej. Svenskar hjälper ju inte varandra.
Nej.
Alltså i Sverige gör man inte. Alltså när jag var i Spanien då, det kom ju alltid folk och bara så här, vill du ha hjälp?
Ska jag göra något?
Ja, men här, det är verkligen så att vi med barnvagnar, vi behövde flytta på.
Exakt, vi är i vägen.
Ja, men det där händer mig varje dag. Vet du hur irriterad jag blir? Flytta på den igen. Jag blir skitad. Du ser att jag kommer med 3 barn igen. En vagn, flytta på dig. Nej, men då flyttar de sig kanske lite, någon centimeter.
Men
då
man bara köra på dem.
Alltså, jag tycker också det, jag tycker det, rakt av.
Men när du var i Spanien, tog du det ut? Alltså när jag tänker bara så här,
vad gjorde du?
Ja, alltså vad gör man hela dagen?
Hoppa. Nej, men jag försökte alltid ta mig ut. Alltså så, för att inte bli... Alltså när man är så ensam, man blir så jävla deppig. Alltså, och så kommer man i en ond cirkel och bara är inne hela tiden, gör ingenting. Man gör bara det man ska.
Ja.
Men kommer man ut så får man ju ändå lite mer så känsla på livet.
Ja. Typ. Ja. Men så det var egentligen inte själva barnsituationen som var alltså, tuff, utan det var mer ensamheten att vara där.
Ja, absolut ensamheten.
Och Johnny är ju iväg, så att då blir det ju liksom... jag fattar. Men hur snabbt kom ni fram till att vi kör den till?
Nej, men det var inte på kartan. Nej.
Aha,
absolut det var
inte. Jaha, det var inte planerat?
Hon var till honeymoon, låt henne vara.
Nej, men alltså, det är klart att man pratar om ett till... Nej, så kan man inte säga i Sverige. Att det är klart att man pratar pratar om ett till barn när man har fått ett barn. Jo. För att alla vill inte ha ett till barn. Men många pratar. Ja. Alltså, så, vi
men
som
var det själv man annars för dig att så här, du ville ha tätt inpå? Eller var det så här, jag tar det som det kommer?
Men jag ville ha typ 2 eller 3 år emellan. Ja. Alltså så. Alltså jag lyssnade på era senaste avsnitt när ni pratade om det här. Så här hur kommer man tillbaka? Alltså så här, med relationen och det. Ja. Och vi pratade ju om det innan. Alltså under graviditeten när jag blev så här tjock och det. För att jag kollade på mig själv i spegeln och bara så här, oh shit, alltså hur ska det här? Alltså så här, hur ska vi hitta tillbaka till varandra? Hur ska vi ha sex igen? Bla, 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 bla. Så vi pratade om det redan innan. Så vi kom igång, alltså direkt när jag slutade blöda. Så
kom ni igång?
Vad skönt.
Bresade på det och bara körde?
Ja.
Okej.
Ja, jag var bara så här, nu måste vi
Men det
vi
var liksom
igång.
Ett aktivt val.
Ja, ja.
Men jag tror att det är det som folk...
Fick ont?
Men det kändes lite typ, tänk så här, tredje gång man har sex någonsin i sitt liv. Det känns lite torrt.
Jag känner det redan nu.
Men det var ändå alltså starten på att våran relation kommer ändå vara kvar.
Och det tänker jag, för att jag tror att skillnaden mellan just hur ni gjorde och hur andra gör, det är att man pratar inte om det.
Nej.
Och man tänker att så här, ja, men det där kommer väl komma igång någon gång.
Ja.
Alltså att det blir en grej, och sen så helt plötsligt så bara... Vad bra, 6 månader senare.
Ja, men det är ju så. Och det är ju lätt hänt för man är så jävla trött.
Exakt.
Så och man är så ointresserad av att ha sex. För det enda man vill prata om är bajsblöjor. Och hur bajset såg ut.
Och hur man har sovit. Hur man har sovit. Alla de här tråkiga sakerna.
100%.
Okej, det här är jätteintressant. Så det var ett aktivt val. Och vad sa John när ni pratade? Var det så här, vad pratade
Nej, men han
nu?
Fattade ju min oro liksom. Okay. Det är inte så, alltså, även om vi var så unga. Så har vi ändå, alltså det har alltid varit högt i tak just om sex. Att så här, det ska man kunna prata om. Och det tror jag många förhållanden... inte gör, som jag tror att man borde göra. Alltså såhär, dels om såhär fantasier och allting egentligen, bara för att man ska...
Hela sexlivet förändras ju när man får barn, så är det ju.
Så är det absolut. Det är
man kanske inte är lika spicy som man var innan.
Det är man nog inte. Och sen när man väl är det så känns det typ lite cheesy.
Exakt. Liksom,
jag var lite såhär porrig. Men sen så... men var det någon gång under någon jävla Champions League-match som vi, såhär, Alla hjärtans dag eller någonting, så låg vi. Och så
och då var det igång liksom. Jaha, nej, nu snackar du om graviditet.
Då blev hon gravid liksom.
Ja.
Jag sa ju, det var ju en honeymoon.
Men jag tror att min dotter var 7 månader när jag var gravid. 6 eller 7 månader.
Men vänta lite här. Så du gick runt och var gravid och hade liksom nästan inte ens en toddler att ha hand om.
Nej, men chocken när det var...
Nej, men jag var på min svägerskas möhippa. Och dagen efter var jag så bakfull att jag visste inte, alltså det var verkligen så här, hur i helvete, alltså jag är ändå ung så här det blir jag idag, alltså naturligt.
Ja, exakt.
Men då var det så här, oj, och sen 2 dagar efter, jag bara, nej men alltså jag mår fortfarande dåligt, jag är nog gravid alltså. För jag mådde, alltså du vet, brösten började, kände direkt. Och då testade jag mig, ringde John, och det var verkligen så här, fan i helvete, jag vill ha den, för vi var hemma på sommaren då. Och vi var bara så här, fan, vi vill ha den här sommaren, och du vet så här, få lite barnvakt i och med att vi bodde utomlands. Så jag, det var också så här,
det
första barnet, jag
vågade precis börja.
Exakt, allting, du vet, vi kom igång med relationen. Nej, det var bara på till igen.
Men hur var en typisk graviditet för dig? Var du så här väldigt hormonell att du, jag menar, var så upp och ner i dina känslor? Du är väldigt som en känslomänniska, va?
Ja, men det är nog. Alltså, jag är absolut upp och ner. Men skulle du fråga mig så skulle jag bara, nej, men jag var så stabil. Frågar du John, är det typ så här, oj.
Han höll andan i 9 månader.
Ja, men 100%. Och jag tror inte han riktigt har vågat säga det till mig.
Nej.
Men jag var nog ganska otrevlig ibland. Och väldigt glad ibland. Alltså lite som så.
Han visste inte vad han hade det liksom.
Absolut, men som idag.
Nej, han åkte iväg på landslagssamlingar. Bara.
Alltså 100% andades ut. Och var så här, nej, men vi är inte lediga idag, älskling. Alltså så, vi kan inte ses, fast han egentligen hade kunnat säkert.
Okej, och 2 barn in då, hur var det då? Alltså jag tänker, du är fortfarande själv, mycket.
Ja, men det var en större chock för mig. Också så här...
Var det en stor skillnad att gå från 1 till 2?
Ja, jag tycker det i alla fall. Jag ser att många säger så här, men 0 till 1 är det värsta. Men för mig var det så här 1 till 2. Chocken över att fan vad mycket det är. Alltså så här, ena springer runt och du vet så här, snog godis medan man ammar. Och du vet, man är så här, vart ska jag? Alltså, så här, jag hade ingen koll överhuvudtaget.
Men vem var du som mamma då? Var du den här mamman som också var känslostorm och sa, va, det räcker, jag kommer bli tokig? Eller var det den som bara, nej men jag kör pedagogiken här. Och
nej, men liksom... jag är en blandning mellan pedagogiken och den här, alltså så här, nu räcker det. Alltså jag är väldigt så upp och ner i, jag säger absolut nej till mina barn. Alltså jag tror generationen innan oss som var så här, man ska inte säga nej, man ska avleda. Jag tror inte på den uppfostran alls.
Nej, det är exakt likadant.
Sen alltså, kanske den funkar jättebra. Men jag ser ju ungdomarna idag som är
bra. Ungdomar, ungdomarna idag. Du pratar som att vi vore fett gamla.
Ja, men de är ju inte det. Alltså, de som är nu, de
som är 15, 16
får de ett ni, de blir helt så här.
Blir de tillsagda i skolan? Ah. Alltså det är bara så.
Jag glömmer bort att ungdomar också skaffar barn just nu. Är vi så gamla?
Ja,
vi är gamla.
Jajamän. Men jag var fortfarande så. Jag körde all in. Alltså jag gjorde allt.
Ja.
Med båda två själv. Alltså jag reste.
Vi du, hade liksom inga, du lät inte barnen begränsa dig. Utan nej, de fick anpassa sig efter det 100%, livet du hade.
Ja. Ja, inte riktigt så. Alltså, men ja, i princip. Jag tog med dem överallt. Och vi körde våra grej.
Det är, alltså, jag tänker att det är alltså, för ens egna mentala hälsa så bra.
Ja. 100, alltså jag var skittrött. Ja. Men samtidigt fick jag så mycket energi av att göra det.
Ja, men speciellt när du är så ung. För då är det kanske inte alla runt omkring det heller som har barn. Alltså då kan man ju anpassa. Man bara, okej, men vi tar ett Lola Bernie semester.
Ja.
Men när man är den enda, då är det så här, nej, det vill de inte hänga med på.
Alltså, men nej, men så är det. Men det är många som anpassar. Alltså typ om jag var så, kan inte ni komma hem till mig? Så var alla så, ja men självklart, vi fattar. Ja. Typ.
Men hur var det med vänner där? Alltså för jag tänker att dina vänner, majoriteten bodde ju i Sverige.
Ja. Nej, men jag hade inga vänner där.
Ah, och nej, var det var
så sorgligt. Alltså när jag var 28 så fick jag vänner i Spanien.
Mm. Shit, men vänta, vi snackar flera år.
Ja.
Men vad, alltså, kände du inte, fick du inte någon psykbryt? Alltså kände du dig ensam?
Jo, och bara så här... jätte. Och det är ännu mer påtagligt idag hur jag mådde då.
Okay.
För man bara kör så här, men det är vi.
Det är normala.
Det är vi, våran familj mot världen. Vilket också är jättefint, för vi har en jättestark relation allihopa. Liksom.
För det har varit ni liksom.
Det har varit vi, ingen annan. Ingen så mormor, morfar, farmor, farfar, syskon. Det har varit vi och har varit jättefint. Men samtidigt, alltså så sorgligt egentligen.
Men hur påverkade din relation med din man då?
Alltså att vi var ensamma. Det var, jag hade nog väldigt höga krav på att så här, men nu du får skynda dig hem då. Mm. Alltså efter träningar, efter matcher och så. Och sen så fick jag ju mina downs när han hade borta matcher. Och han var borta i typ 2 eller 3 dagar.
Ja.
Mm. Då kunde jag ju ringa hem och vara så här, det är så synd om jag är ensam. Och de är så, alltså så här, tätt födda. Det är så synd om jag är stackars.
Nej, men jag hör dig. Alltså jag tror ibland också bara det här att veta att ingen kan komma bara. Alltså du kan ju inte bara ringa någon och säga, jag behöver dig nu.
Mm.
För då ska de sätta sig på ett flyg och du vet, de ska, alltså alla folk har ju sitt liv.
Men det är jag heller inte van vid idag. Nej. I och med att jag aldrig haft det så känns det.
Nej, så det är det normala till dig.
Och typ be om hjälp alltså, i den här rollen. Så jag gör typ sällan det fortfarande.
Men hur påverkar det er relation? För ni var tillsammans i 15?
Ja, 14 år snart.
14 år. Och alla vet ju att småbarnsåren är ju katastrofal.
Ja.
Och hur var det i er relation då, i och med att han var borta och du var ensam? Känner du någon så här, jag drar, jag lämnar han. Alltså jag pallar inte den här skiten. Eller har ni, liksom alltid varit stabila?
Nej, alltså det går upp och ner. Alltså det är högt och lågt i vår relation.
Mm.
Alltså jag har varit så här, gud jag hatar ditt jobb, bla bla bla. Men det är ändå så, det som har försörjt oss. Och det är ändå pratat om så här, fan det är fett jobbigt att vara här själva. Utan alla runt omkring. Men samtidigt, är det värt det? Ja.
Mm.
Har det varit värt det nu i efterhand? Ja, det har varit värt det. Alltså, ja. Det är som att så här bygga det tillsammans.
Hur klarar hur tänker man 14 år med sin partner i allt det här? Alltså, men det är inte små utmaningar.
That's the key, everyone. Bra, då avslutar vi podden. Hoppas ni har fått med er
nu. Nej, men jag tror, alltså, det är så, vi har ju vuxit upp tillsammans, jag och min man. Mm. Alltså sen vi var små. Vi är jättebra kompisar. Vi är inte bara så ett par. Och det är också en nyckel.
För ni gick ju i samma typ klass.
Ja, eller? Exakt. Från sexan till nian. Liksom.
Så ni har känt varandra så länge. Mm. Och ni har inte växt ifrån varandra eller någonting.
Nej, alltså när vi flyttade hem hade vi en liten dipp. Att det var lite så här... Då hade jag så mycket mer att göra.
Mm.
Och han, att det kändes typ så här, gud vi umgås aldrig fast vi var med varandra varje dag.
Ja.
Kan ni förstå den känslan?
100%.
Alltså, har det är så
vi lever. Umgås med våra män så... varje dag, men vi umgås faktiskt inte med våra män varje dag.
Ja, men man känner så här, gud vart är våran? Det enda man vi har ihop.
Fast man har ingen connection.
Nej. Ja, men den här vardagsplaneringen, det, du gör det, jag gör det. Exakt. Och det tappade vi nog lite när vi flyttade hem. Men det har blivit, alltså det var typ
när ni flyttade tillbaka till Sverige.
Ja.
Men för det var det jag tänkte fråga, hur tror du att er relation hade sett ut? För nu jag förstår ändå det du menar, att när ni var där då var det så här fokus på ert, alltså det fanns inte så mycket störningsmoment.
Nej, liksom så här, exakt. Det var ingenting så här, kan komma
hans grabbar
in.
Skulle komma och dina tjejer ville ut exakt. Med dig på en liksom så här, utan det var ni och ni gjorde liksom det bästa.
Det var ingen dramatik som kunde liksom påverka oss alls, men det har ju gjort det idag.
Men det var alltså, det jag ska säga, hur förändras relationen när man sen hamnar, för att här har ni ju mycket vänner och liksom socialt.
Exakt.
Alltså, hur håller man fast vid det här? För man, om man är van att få så mycket kvalitetstid med varandra, liksom tid med varandra, och helt plötsligt så är det så många som drar igen. Alltså för att, och man själv vill ju
Ta ja, ja, exakt. Så att man nästan blir så här avundsjuk. Ja, men vadå, du vill umgås med grabbarna och inte med mig. Och sen tvärtom. Men samtidigt också bara så här logiskt egentligen. Att så här, det är så folk lever. Det är bara vi som har levt i våran konstiga bubbla liksom. I så många år. Men det är bara med att vi har kommit in i den nu. Att vi inte tackar ja till allt. Nej. För att vi måste ha den här kvalitetstiden för att vi behöver det.
Men ni behövde ändå sätta er ner och vara så här. Hallå, vi behövde, springer vi liksom åt olika håll här.
Ja, vi behövde absolut sätta oss ner och ta det. Alltså det har bråkat liksom, om det. Men så har vi bara så här kommit till liksom, alltså underfund med att så här, det är på grund av alltså chocken egentligen. Att så här, vi har annat än varandra också.
Ja. Men här har ni i alla fall er familj, era vänner. Båda era familjer är här, eller? Ja, okej.
Okay. Båda är här.
Hur har det varit för barnen att få komma liksom närmare? Alltså, hur har det varit att de också har fått liksom flytta närmare sin, resten av sin familj? Eller sin släkt? Eller?
Ja, nej, men alltså, det bästa för dem är nog att ingen åker iväg. För folk har ju ändå kommit att hälsa på.
Uh-huh.
Och då hälsar de på intensivt i 3 dagar eller en vecka, säg.
Också skitjobbigt.
Och sen jättejobbigt. Alltså jag hatar att ha folk hemma hos mig för länge. Alltså det är, alltså nej.
Men rutiner, allting rubbas.
Ja. För dem är det som en semester. Och för en själv, man bara hej, det här är min vardag. Ja, vi måste fortfarande liksom, och de bara, ska vi dra ut och käka middag? Man bara nej.
Och man tänker att man ska få återhämtning, men man får inte det. Du snarare medrenerad när de går därifrån.
Så är det. Mm. Men när man är i det är det fantastiskt. Ja. Det är mer efteråt man blir så här, oh shit. Alltså jag vet att någon lyssnar på det här nu och bara så här, men gud, alltså alla besökare gjorde det. Alltså det var underbart, men samtidigt här rutinerna ändras. Men när de drog sen, då drog de antingen så här jättetidigt på morgonen eller jättesent på kvällen. Då var det så här en chock för barnen, så här, aha, men vart är de nu då? Sen de försvann, så de var ju ganska länge i den här perioden när de var så här, de vet inte om man kommer tillbaka. Jag tror att typ stackarna. Dina barn är nog i den åldern nu, när de inte riktigt fattar så här, jag kommer tillbaka.
Exakt, eller, de får lite så här panik. Så.
Det var mina barn i länge, och sen att de har fått så här relationer till kompisar, är hemma hos kompisar. Ja. Det är alltså helt otroligt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det måste vara en helt annan kultur där borta med barn och en kultur här
i
Sverige.
Ser mammarollen?
Alltså, hur ser mammarollen eller föräldralivet ut med barn där borta? Går de i skola som
men
här?
De börjar ju på förskola redan när de är 3 månader. För de har inga, de får ingen mammapenning.
Fan, hade vi skulle bott i Spanien.
Vadå bott i Spanien? Du menar snarare att vi har det bättre i Sverige?
Ja, men jag skämtar med att vi kunde ha lämnat in våra barn 3 månader innan.
Det skulle vi fan ha gjort alltså.
Nej, men alltså, skämt oss. Det var typ ganska hemskt att lämna barnen på förskola. Där, när man såg att de var så små.
Ja.
Alltså de bara satt där. Samtidigt är det så här, det är bara barn. Men alltså, att föräldrarna där inte
jag
kan få den
bara
närheten.
Det. Alltså,
det var inte
började,
nice.
När började dina då?
När de var 1, båda 2. Så Nelly, precis när mig som skulle komma och mig som började när han var 1, för att jag tyckte att det var så jävla tråkigt. För det är inte så, alltså så här, där, visst att jag podda, men det var det som jag gjorde som jobb. Jag hade liksom inget annat. Nej. Men där var det liksom, man betalar där.
Men jag tänker så här, märkte du, nu du fick ju kompisar lite senare, men jag vet inte om de hade barn, men märkte du så här stora skillnad med så här, oj, okej, gör ni så? Alltså att som var liksom skillnad från hur man i Sverige är som mamma eller liksom föräldrar, bara föräldraskapet.
Nej, men alltså, jag hade inga mammavänner där.
Okay,
det var mer när barnen blev alltså äldre och gick i skolan.
Ja.
Och de pratade ju bara spanska. Så det var lite svårt för mig att fråga så här, hur gör ni? Men jag minns en tjej, fru till en spelare i Jonslag då. Hon var väldigt, ammade väldigt länge. Och pratade om det som att man var dum i huvudet om man inte amma.
Ja.
Och jag tror att den, just amningskulturen, just i Spanien är... Alltså,
är den värre än här?
Den är knas.
Ja, okay.
Alltså man blir så momshamed om man inte ammar där, att det är sjukt.
Men gud, vad sjukt.
Ja, och typ att hon var hemma väldigt länge med sina barn. Alltså typ till hennes äldsta då var 4.
Ah.
Sen började han i skolan.
Men då hade ju hon förmodligen de förutsättningarna också, så då kan hon inte sitta
Nej. Men hon var rädd för att han skulle bli sjuk. Medan här är det så här, i Sverige då är det så här, barn ska bli sjuka för att skapa sitt immunförsvar.
Exakt,
Och det var också min tanke också. Och att det var så här, det enda hon var mamma. Hon hade verkligen aldrig någonting annat att prata om.
Nej.
Vilket många blir i Sverige också, men det är inte på samma nivå.
Men det är typ då du hamnar i kris.
Jag tycker också det. Alltså, vem är du? Vad är din personlighet? När barnen växer upp sen, vem kommer du vara?
Man måste kunna knyta ihop den säcken på ett fint sätt. Att man är mamma, men jag är också men Nadja. Jag är också en partner, jag är också en kompis, jag är en vän. Om man knyter ihop den fint så finner man en stabilitet i det.
Ja, för jag tänker att annars blir det, precis som du säger, barnen blir stora och så står man där och bara, vad hände? Mm. Ja, exakt. Och bara, oj, den där vännen som jag älskar och har tyckt om så mycket, den har inte ringt den på 5 år.
Ja, alltså, men den
har
inte jag kvar längre.
Nej, exakt. Ja. Att man, och jag fattar den här tröttheten man kan känna och säga, jag orkar inte ens klä på mig för att gå ut och göra någonting. Mm. Men alltså, det kan jag se mycket på så här, nu har inte våra föräldrar på samma sätt, men när vi alla flyttade ut, jag märkte på dem att de blev lite så här, shit, vad fan händer nu? Alltså, för att man är van att liksom så här, man kommer hem och då känner man inte samma tomhet. Även om vi gjorde våra grejer, det är liksom fullt hus på något sätt. Och jag var så här, men ska ni inte hitta på något och gå och göra något? De var så här, ja, nu när vi inte har bott hemma, nu har de ju hittat tillbaka till det. Men liksom, att inte ens, bara under tiden också, liksom, ja, det är svårt. Men jag tror att det är jätteviktigt.
Men det är också så här, utifrån, om man tänker så här, våra kompisar som kanske inte har barn. Mm. När vi fick barn, de kommer ju någon gång känna typ så här, allting handlar inte om dig och ditt barn.
Ja.
Alltså du kan ju testa och fråga hur jag mår också. Mm. Och vi kan ha en diskussion om mitt liv och inte bara dina jävla barn, typ.
100%.
Ja. Och jag tror att många glömmer
jag menar,
det.
Jag tröttnar faktiskt. Man inte på att prata om sina egna barn. Jag menar, jag sitter och pratar med Adiam här en gång i veckan. Jag bara så, ingen mer barnsnack. Ja,
varannan gång, varannat avsnitt. Jag bara, jag kommer inte prata om barn idag. Jag bara, alltså,
du behöver inte göra det. Alltså,
jag pratar om mina, du kan prata om något annat.
Jag bara, jag tror att vi kommer komma in på det med det här ämnet vi har. Alltså, det.
Men jag fattar det. Jag gör det på sociala medier, jag gör det här. Men så shit, så mycket barnsnack. Jag bara så, come on, kan vi prata? Kan någon bara berätta sig? Jag var på en dejt som var fucked up. Alltså, höra någonting annat än det.
Och alla singelvänner man frågar, de bara, sluta fråga mig om min dejting.
Man får se kul, det är faktiskt det mest intressanta som händer i mitt liv.
Nej, men så, jag levde genom mina singelkompisars liv. Jag älskade när de berättade deras Tinder-stories. Alltså, det är det bästa jag visste. Alltså.
Okej, men kulturen där borta kring skolsystemet, och så, för att de hann ju börja gå i skolan där, och i relation till här i Sverige. För att jag fick höra att ett exempel på nu var att inte ditt barn får spela fotboll på rasterna.
Ja, men det var ju här i situation. Ja, men här är jag en kärring som ska höra av mig till rektorn. Och
ja, men nej, när jag hörde det här, jag höll på att flippa. Nej, men så frågade jag mig, jag bara såhär, det här är fakta.
Mm.
För att då, jag trodde först att det hade hänt i Spanien. Då, så, ja, men de har säkert helt annan konstiga, sjuka regler. Det är i Sverige, alltså.
Mm.
Alltså, de kan inte bestämma vad fan han får göra på rasterna. Driver eller? Jag blir jätteprovocerad.
Nej, men jag brann. För att så här, min son kommer hem och säger så här, men jag får inte spela fotboll längre. Jag bara, men nu
och för de som inte vet, din son är en fotbollsfanatiker.
Alltså han är besatt av fotboll. Det är det enda han gör om dagarna. Och han säger det och jag säger, men jag kommer prata med dem. Mm. Och då går ju han till förskolan och säger, mamma säger att hon ska prata mer. Och stelt. Då får ju de så här, jaha, kom och prata med dem.
Exakt. Du bara, fan.
Ja, men liksom, men så pratar jag med andra mammor. Och jag hörde faktiskt inte av mig till förskolan. För jag tänkte såhär, det här kommer säkert blåsa över. Alltså de är ändå barn. Han kanske inte fick spela på 5 minuter. Det kommer vara lugnt. Men andra mammor var såhär, men de får fan inte spela. Det är jättekonstigt. Och de har precis liksom såhär, börjat spela fotboll tillsammans i en liten klubb där ute i Nacka. Bo FF. Ja, men så gulligt. Men så pratar vi mer och mer. Sen ringer deras, vad säger man, förskolepedagog upp mig. Och var såhär, men mig som sa att du skulle prata med mig. Jag bara...
Ja.
Det var ju det här med fotbollen. Vad är det som händer? Och hon var bara så, nej men det är några föräldrar som har klagat på att så här, de är rädda att deras barn ska bli nedskjutna med fotbollen, för vi har 70 andra barn här. Jag är så här, men alltså jag anser ju att man kan anpassa. Jag tycker rörelse är viktigt. Och så här, uppmuntra då fotboll som inte är så att vi ska skjuta med pistolen på rasterna eller vi ska brottas. Alltså fotboll är ändå bara
en bra sport.
Det är en fin och bra sport som håller liksom barn från gatorna egentligen. Hon var så här, men det är den här föräldern har klagat och är rädd för det. Och då tänker ju jag, säger inte det så här, men alla hinkar i sandlådan. All sand som ni har, ska ni ta bort den också för att någon kan få den i huvudet eller i ögonen. Men så gick vi dit på möte. Och då förklarade de att inte riktigt, det är inte så att vi har förbjudit det helt, men vi spelade först där borta där de byggde om. Och ja, höll ja, på och hade
så de har
sig.
Flyttat
så att,
liksom.
Ja, och de var så här, de måste ju också lära sig andra saker, typ pyssla och så. Mm. Jag fattar, jag håller med också. Mm. Självklart ska inte föräldrar komma in.
Och vara rädda för att
vara. Nej, men det var det jag blev mest irriterad på. Alltså, vad är det för jävla tönt föräldrar? Men alltså, vi föräldrar ska inte komma in och styra förskolan så att si och så ska ni göra. De är utbildade.
Nej,
de
har sin läroplan som de ska följa ändå.
Exakt, älskar alla. Alltså, de är otroliga egentligen. Alltså, så kraftigt underbetalt jobb. Men så idag kom jag in på förskolan när jag ska lämna min son. Då är rektorn där, alltså för den förskolan. Ja. Alltså jag hamnar i chock. Hon bara säger till ett barn, hon brukar aldrig vara där, jag har inte träffat henne sen mötet i början på, vad var det, hösten. Hon bara, nej men säger till ett annat barn så här, håller på honom på axeln och bara, men du, alltså tänk att det här är en förskola som inte är för barn.
Va? Vänta, det här är till ett barn?
Till ett barn, framför mig så att jag ska höra.
Okay.
För jag står alltid kvar, min son tar alltid av sig grejerna själv. Men han ska alltid pussa mig och säga hej då. Så gullig, så här, bästa mamman i världen. Och så här, jag bara tittar upp på henne. Så här, ja, men mig som skyndar dig, jag måste sticka iväg, jag måste hinna hem och fixa mig när jag drar på, till podden. Hon ba, han bara, va? Den här ungen, han bara, va? Vad menar du? Nej, men att så här, det är ju föräldrar som ska bestämma över hur förskolan ska vara. Och jag bara tittar.
Men vänta. Så, hon må ha sin beef med dig. Ja. Hon är en tycker och tänker. Men varför säger du till en unge? Låt ungen... Alltså,
men det var jättekonstigt. Och jag bara stod där och var så här... Varför tar ni inte det här med mig? Så jag blir så arg. Så att jag, alltså jag, spelar ju, jag går ju bara där. För vad ska jag göra? Jag bara, hej då Mason, ha det bra. Varför ska jag hamna i en beef med liksom, alltså, 75-årig Kristina? Alltså så, det är inte min... Jag orkar inte bry mig. Och samtidigt vill jag också så här, samtidigt i min ilska vill jag bara slita ut mig som från förskolan. Och bara, vi byter. Alltså vi byter förskolan.
Det bara, John, vi måste flytta.
Men alltså hans så pedagoger är ju superbra. Han älskar den förskolan. Men jag är så, ska jag skriva ett mejl? Fråga henne så här, har du något problem? Ska vi lösa det här? Och John bara, nej men gud, alltså låt henne bara vara. Alltså det är ju säkert för att jag pratade om det i podden. Också.
Nej, jag hade flippat. Jag hade gjort kaos. Nej, på riktigt. För att jag går igång på just den här grejen också. Inte för att hon så här, ett, hon försökte provocera föräldern. Gå, var vuxen människa, herregud. Och säg det rakt av. Du, jag stör mig lite på det här så du vet om
men
det.
Men det är ett halvår senare.
Verkligen. Men det som gör mig mest irriterad, varför blandar du in ungen i den? Vad fan har ungen med det här att göra?
Nej.
Det är liksom så här, en vuxen människa som jobbar på en förskola vet om att man inte pratar över huvudet på någon eller ens pratar på det sättet till ett barn.
Nej.
Och den stackars ungen står där bara, ska den gå hem och skvalla till sin mamma?
Det
är föräldrar som bestämmer på förskolan.
Men förstå, nej, men att man pratar med ett barn så att den inte förstår någonting.
Nej.
Du har ingenting med samtalet att göra, men jag tar det via barnet. Exakt. Så att vuxna ska höra. Det var jättekonstigt.
Kan du bara skicka ett mejl så här? Men ja, jag tänker att vi kan ju kanske prata med skolledningen om det. Så
nej,
att
gör liksom, ingenting.
Jag menar inte att jag ska göra det, utan bara mer för att så här, vill du ta den här matchen så kan jag göra det. Så om du vill så kan vi ha ett möte där om du känner att inte du kan lösa det.
Jag har tid. Alltså jag kan göra det här.
Åh gud, förlåt. Här kommer den här lilla Nadia fram. Men alltså jag blir
provocerad. Men det känns också väldigt svenskt.
Det är väldigt svenskt. Men alltså jag fattar att de inte vill att man ska komma in och styra och ställa i förskolan eller i skolan. Men vad fan, alltså fan förstå min frustration.
6 månader senare också släppte.
Alltså, nej.
Då skulle det pikas.
Ja. Okej, det låter som att det verkar vara lite skillnad med den här Spanien ändå.
Ja, 100%. Där var det mer så disciplin. Ni får göra det här och inte det här.
Alltså, jag är ju disciplin. Alltså, jag vill ju att de ska vara så här. Du står upp när läraren kommer in. Man bara har respekt. Alltså, här känns det som att man knycklar upp papper och typ kastar på den.
Jag har sett en asiat som har trillingar. Och de är lika gamla som våra. Han har fostrat dem så bra så att de håller varandra liksom bak i tröjan när de ska gå till toaletten. Och
det är militär.
Ja, det är militär. Jag bara så här, det här är det sjukaste jag sett. Jag kan knappt få mina barn att gå till toaletten.
Nej, men alltså, jag när jag var i Ryssland, alltså jag lånade en ryggsäck av min syster som hade typ som ett koppel. För att jag hade den ena på magen och den andra ville ju springa runt. Så jag hade ju henne i koppel så att jag inte skulle tappa bort henne. Det såg helt sjukt ut.
Har du kvar det? För Nadia vill jag... Hon har pratat
jag om tror den finns någonstans.
Alltså, nej, men snälla om någon är. För att, alltså, jag pratar om det till Adrian varje dag. Jag bara, jag behöver koppel på mina tre. För att vi har för långt till förskolan. Det är för tungt för de här vagnarna att gå med.
Mm.
Så jag bara, jag behöver ha dem i koppel för att de är överallt och springer överallt.
Sen hon är rädd
att
jag blir så samma.
Att någon ser mig på gatan och har kopplat upp dina barn.
Men frågan är, kan inte få så gratis taxiresor? Ni borde ju få massa extra, tycker jag.
Vet du vad jag tycker att vi borde få?
Vi borde få heaven.
Ni borde få medaljer.
Nej,
men vi får inte ett skit.
Jag brukar alltid säga det här. Jag kanske inte borde säga det. Men varje gång jag parkerar bilen, då jag fattar inte varför jag inte har ett handikappskort. Literally. Ja. Att jag ska ställa mig och parkera så jävla långt bort. Och sen ta mig med mina barn. Du vet, om jag är själv, det är helt omöjligt.
Nej, det går.
Och vad ska jag då? Lägga dem i porten? De kommer ju springa. Alltså, du vet, det, nej, det blir kallt.
Men det känns som att vi kan lösa ett fejk handikappskort. Det känns som att vi känner någon som kan lösa.
Men alltså, vet du, jag tror inte du förstår. Alltså, du kanske bråkar med förskolans värld. Jag bråkar med kommunens värld.
Okay. Ja, men för att lösa så bättre vägar och sånt.
Ja, det går inte. Det är omöjligt. De sätter sig på tvären direkt. Du skaffar de här ungarna och får ta ansvar för. Så är det. Det är också svenskt.
Det är absolut svenskt.
Hade vi varit i Marocko, jag tror jag hade varenda släkt som hade kommit. Varenda byar hade
kommit. Och hade kommit och jag känner han som jobbar på det kontoret. Alltså, vi löser det. Okej, bra. Inga frågor ställda.
Okej, så vad jag har uppfattat som så har du ändå haft en barndom, eller en historia. Du har en historia, Sanna. Mm. Och jag själv har också en historia, kommer från en väldigt trasig barndom.
Mm.
Och det kommer ju upp när du blir förälder.
Mm.
Utan att man ens tänker på det, eller blir, alltså, man tror inte att det ska påverka en. Man tänker att man har bearbetat, jag har gått vidare, jag har lyckats i mitt liv ändå.
Verkligen.
Kanske praktiska saker, vem vet. Men när jag blev mamma så påverkade det mig jättemycket i min förälder. Vem jag vill vara som mamma, vad det är som triggar mig när barnen gör någonting, utan att jag visste om det, att min lilla Nadja dök upp liksom.
Mm.
Och hur har det, då är min fråga, hur har det gått för dig? Alltså, hur känner du kring
din
barndom?
Du kanske kan berätta lite, bara lite bakgrund.
Men jag har så här, jag har haft en trasig barndom. Nej, men jag har väl alltså vuxit upp i en destruktiv familj, skulle man kunna säga egentligen. Mm. Min mamma är psykisk sjuk och min pappa har varit alkoholist. Och under en period så var jag och min syster i så här fosterfamilj och lite så. Innan jag flyttade till John bodde jag faktiskt i en soslägenhet.
Mm.
Så det var väldigt enkelt att flytta. Alltså det var verkligen så, ska jag bo kvar i Sätra i 28 kvadratmeter och få sosbidrag eller ska jag flytta till England?
Till min kärlek.
Till min kärlek, så. Och bli alltså fotbollsfru.
Alltså,
vad ska jag välja?
Hur länge bodde du där? Alltså, bodde du själv liksom? För det var ju ganska, då var ju du ung.
Ja, exakt. Jag bodde där 1,5 år. Och innan det var jag fosterplacerad hos min syster. För så hotade med så här LVU. Det var då jag hoppade av skolan. Och sen började jag igen när jag bodde hos min syster.
Mm.
Och min syster, min äldsta syster, min halvsyster, som egentligen inte med så mycket under vår barndom. Hon har alltid sagt till mig så här: fan, alltså du kommer någon gång under barnens uppväxt känna av att du kommer bli påmind om din uppväxt.
Mm. Mm.
Så egentligen borde man typ gå och prata med psykologer innan istället för efter. Jag har inte känt av det där så mycket tills vi flyttade hem. Alltså jag verkligen så...
Tills du har kommit nu nyligen.
Det enda som jag alltid har gjort är så, om jag har druckit vin, alltså med vänner har varit över, jag städar alltid undan. Det ska aldrig stå liksom så här alkohol framme.
Nej, nej.
Sen tycker jag
lukten av alkohol.
Ja, men det, sen tycker inte jag det hela världen att man tar något glas vin framför barn. Alltså, för det är också så, ska de sitta på restaurangen sen och vara så, oj, vad är det för fel på de där människorna som dricker vin? Alltså, man får tycka vad man tycker. Jag tycker inte det hela världen.
Nej.
Så det gjorde jag i början. Men nu börjar jag känna att så här, shit, jag måste nog ta tag i mig själv för att, alltså, jag blir så här påmind över typ så här, oj vad mina barn får det här som jag inte fick. Mm. Att man nästan blir typ lite avundsjuk på sina egna barn. Mm.
Jag tycker det är inte så konstigt.
Nej, jag tror inte det. Nej. Och det är inte så att man är så, jag ska göra precis tvärtom.
Nej.
Alltså, mycket av det mina föräldrar har gjort för mig är fantastiskt. Mm. Alltså, vi har alltid haft en fin relation, jag har alltid känt mig älskad. Och det känner jag, det har jag tagit med mig. Att så här, det är viktigt att mina barn känner att de ska bli älskade. Och att vi har en relation och inte bara att jag är deras mamma.
Mm. Men det är också så här, får jag bara stanna? Alltså, för jag tänker att den barndomen du ändå har haft, och att trots det känt dig älskad för att du har fått kärlek ändå från dina föräldrar. För man brukar prata om idag om att vi ger barn, våra barn så jävla mycket grejer och så mycket liksom, ja men de ska få
materiella
ting. Men också så här, åka på resor och åka på det här. Och men jag tycker bara så fint för att du säger att så här, du känner dig ändå älskad och jag tänker att det också har följt med dig och gjort dig till den du är. Alltså i slutändan, ja, du behövde mycket annat också, men det är en sån stor grundsten eller vad man ska säga.
Ja, så brukar inte de...
Det brukar inte
de
vara
brukar
med.
Inte samarbeta med varandra. Nej. När man kommer från en tuff barndom.
Mm.
Så brukar inte det samarbeta för att man kan känna sig besviken på vägen och överlämnad, övergiven och alla de här sakerna. Mm. Så att du ändå
har känt
det
är känt kärlek,
alltså ändå. Det måste jag ha tagit med dig till barnen.
Ja, exakt. Mm. Alltså ja, 100%.
Vad känner du har mest påverkat dig som förälder och som mamma till barnen, bortsett från att vi vet ju nu att du ger dem väldigt mycket kärlek för att du kommer från en väldigt kärleksfull familj ändå, trots det som har skett. Mm. Men finns det något som triggar dig som gör så att du går igång på vissa saker som bara säger shit, jag måste ta itu med det här för att jag håller på att tappa det?
Alltså ja, men det är ju det här tålamodet, alltså egentligen. Alltså som är så, har man sovit lite sämre, alltså jag har lättare att bli arg.
Mm.
Och det ligger ju egentligen säkert i grund och botten över att jag inte har tagit tur med mycket.
Mm.
Så.
Ja.
Men det är inget så specifikt som jag kan tänka på. Men absolut, jag hade kunnat få bättre tålamod om jag hade tagit ut och visste liksom mer om mig själv när jag var yngre. Och intresset av att veta mer kommer ju nu.
Mm.
Och man blir påmind om saker, så här, just det där hände när jag var yngre. Och ibland kan ju det vara jättenegativt, för man kan bli jättenere på grund av sådana saker. Men det blir man ju också om någonting händer i vardagen.
Mm.
Alltså typ om det händer någonting med någon av mina anhöriga, som det har gjort nu.
Mm.
Det är klart att man blir påverkad och mer nere och har sämre tålamod med sina barn.
Ja. Såklart. Mm. Men jag tänker att det finns exempel som vissa kommer ju från föräldrar som har med psykisk ohälsa och de har varit i en familj där de skriker mycket. Mm. Och då har de blivit sådana föräldrar efteråt utan att de vet om det, att de skriker mycket på sina
för
barn.
Det är det man har
och det är det man har sett och hört. Men man kanske inte kommer ihåg det själv.
Mm.
Men vadå, jag kommer inte ihåg om min mamma skrek på mig när jag var bebis.
Nej.
Men sådana saker tydligen kan ligga väldigt inrotat i oss, att vi börjar sedan skrika på våra barn för att vi själv blir skrikna på.
Mm.
Det är det vi känner igen. Ja. Kroppen gärna känner igen det, trots att vi själva inte är medvetna om det.
Ja, men så är det, alltså, så är det säkert. Mm. Alltså det enda jag vet, alltså, som är typ viktigt för mig, som alltid har varit viktigt, som jag har sagt förut också, det är att ibland hade vi asmycket mat, ibland hade vi ingen mat alls. Så det enda som är viktigt för mig, det är att det alltid ska finnas någonting att äta.
Mm.
Alltså alltid, det ska aldrig vara så tomt i kylskåpet. Och det ska vara så, åh nej, nu måste vi panikhandla. Ja. Det ska alltid finnas någonting för att barnen ska få något. Alltså jättekonstigt egentligen.
Men vad händer hos dig då? Det här verkar ju vara en trigger då.
Ja.
Jag är jätteintresserad av sånt här. Men vad händer hos dig då om det skulle vara, får du panik?
Ja, men jag får ångest.
Ja.
Inte panik, men ångest. Jag får säga shit, hur ska jag lösa det? Säga så här, barnen är sjuka, jag kan inte ta mig ut. Eller jag är sjuk och jag själv.
Mm.
Alltså som häromdagen. Och jag kände att vi har ingenting i kylskåpet.
Mm.
Men det finns ju.
Mm.
Men min känsla är så här, okej, shit, nu, alltså jag känner mig sämre.
Mm.
Alltså jag känner mig dålig som mamma. Så här, hur kan inte jag tänka på det här innan? Mm. Man måste ändå så förebygga ifall att barnen blir sjuka. Så måste man ändå kunna ha en plan för det.
Men det här är också din känsla. Du återgår ju till den känslan du kände när det inte fanns något kylskåp.
Exakt.
Och det är inte i närheten av den känslan dina barn kommer känna ifall de öppnar kylskåp. Då kommer de bara, mamma,
ja, det finns,
vi måste
ju
handla.
Ja,
alltså, de kommer. Men för dig som liksom hade det på det sättet,
exakt,
så blir det en jättestor grej.
Ja, men det är nog absolut den största triggern som jag kan tänka på. Liksom.
Gud, det är så sjukt. Och för er familj har det inte bara, alltså ett, att du kommer från det du kommer, men sen det liv du lever.
Mm.
Kontrasterna.
Alltså, ja, men kontrasterna är så grova.
Ja, de
alltså,
är så
det är
stora.
Inte en, så här, ja, men en vanlig svenssonfamilj. Alltså, även om jag vet att ni är väldigt så. Alltså livsstilen blir ju, det blir sån himla kontrast till.
Ja, men det blir det.
Det jag tycker är mäktigt här, jag sa det till Adiam innan du kom. Och det jag vill fråga dig, det finns många som kommer från någonting och sen så blir de extremt privilegierade och glömmer bort var de kommer ifrån.
Ja, men det finns.
Ja, garanterat. Vi ser hur många som helst där ute som bara så här, men du har för fan glömt bort var du kommer ifrån.
Mm.
Att man inte har kvar fötterna på jorden. Men du verkar vara en person som har väldigt mycket fötterna på jorden ändå.
Mm.
Har jag uppfattat dig rätt då?
Alltså, jag
eller känner
det.
Att du
alltså,
jag hoppas tappat det. Dig ibland? Att så här, oj, nu glömde jag bort var jag kom ifrån.
Men jag har aldrig varit intresserad av kändiskap. Jag har aldrig varit intresserad av pengar. Jag har bara varit intresserad av att må bra.
Mm.
Och sen har allting kommit bara så.
Ja.
Som ett silverfat.
Ja. Livet erbjuder
det. Det kommer till dem som förtjänar.
Jag vet ju att jag är jätteprivilegierad. Och det får jag alltså det är en sak jag aldrig får glömma bort.
Mm.
Och jag tror faktiskt aldrig att jag har tappat fotfästet. Mm. Men det kan ju egentligen bara mina typ så här anhöriga svara på.
Mm.
Egentligen.
Mm.
Men jag har aldrig känt så här, oj, nu känner jag mig bättre än någon eller liksom mer värd än någon annan eller så.
Så i och med att du själv kommer från en speciell barndom som är helt i stor kontrast till dina barn idag som får leva en helt annan typ av barndom på, tack vare er.
Mm.
Hur lär du dina barn eller vill du lära dina barn värdet av det, eller hur känner du kring det?
Nej, men alltså, nu bor vi också så, jag är uppvuxen i Vårberg egentligen. Mm.
Mm. Det säger mig ingenting,
men förlåt. Nej, men Vårberg är vid Skärholmen, ja, om du vet. Nej. Mm. Det är ganska, alltså så här, jag är en vit person, jag har blåa ögon, jag är så, alltså jättesvensk, utseendemässigt. Mm. Så att ibland kan det bli lite svårt för mig att förklara, för att folk kan ta saker som jag, alltså, som jag säger, fast jag inte menar. Mm. Så jag gick en klass när jag var yngre. Och jag var liksom en av tre vita svenskar. Mm. Alltså det tillhör ju, för att man har ju ändå satt alla invandrare ut på utkanten. Mm. Och så, och alla vita så i mitten, mm, i center av Stockholm. Sen har det ju ändrats idag, mm, jättemycket. Och det är också så, klasskillnader, mm, alltså så, alla, mm, blir utputtade, bla bla bla. Idag kanske inte det har samma sak med ekonomi att göra, men, mm, då gjorde det. Då var väldigt så här, alla invandrare eller med invandrarbakgrunder hade det sämre ställt. Mm. Mm. Men jag hade det likadant ställt som alla andra. Ja.
Alltså förr tyckte jag mer att jag bodde i ett område, då såg det ungefär likadant ut. Alltså, ja, typ i din klass, det var ju inte jättestora skillnader på, ja, ett barn hade allt det där. Nej, alltså, det var ganska liksom,
det var jämnt.
Ganska jämnt.
Ja. Men jag tror att så här, jämför man, om man hade tagit mig och satt mig i stan, så, ja, hade det varit
stora skillnader.
Alltså natt och dag. Mm. Alltså det hade varit, alltså, helt sjuka skillnader. Ja. Mina barn går idag i en ganska, alltså så, får jag säga, vit skola. Ja. Jättemånga barn är så vita, bor i hus, mm, eller bostadsrätter, ja, bla bla bla. Mm. Men det jag har känt där, för jag har alltid sagt att jag vill ändå ha den här blandningen, mm, för att, alltså, lära värdet av andra människor. Ah, mm. Alltså att se hur andra har det, alltså just med ekonomi, att man inte tror att så här, det här är normalt. Och, man,
och det här är värd, det här, det är så här det ser ut för alla.
Ja, mm, men och att så här, många i innerstan tycker ju att de är bättre. Och förstår, mm, inte att de här, mm, förorterna finns. Mm. Eller förstår, mm, inte att det finns samhällsklasser. Mm. Eller att alla faktiskt inte har samma möjligheter, mm, i Sverige. För det har vi faktiskt, nej, inte. Mm. För att växer man upp i en sämre klass, så är det svårare. Alltså så här, äta bättre. Ja. Äter man sämre, så är man sämre i skolan. Ja. Alltså du vet,
det, ja, är bara så här förkortad livsstil. Alltså bara det.
Nej, men det är så jättemycket, ja, och så här, mindre kunskap om hur man ska äta för att man ska må bra, ja, och bla bla bla.
Men jag tänker mer, för det där är en sak, tänker jag. Jag tänker mer kopplat till just din barndom.
För ja, men jag tänker, alltså jag vill bara koppla in det. För aha, då är det ändå så här, för jag har ändå växt upp relativt, alltså så här, fattigt om man jämför med hur jag har det nu.
Mm. Exakt, alltså, jag tänker bara kontrasterna emellan, mm, dem.
Natt och dag, mm, och jag, jättestor skillnad. Mm. Och jag kan få ångest, alltså när vi har pool hemma, mm, vi hade pool när vi bodde i Spanien det sista året. Mm. Så kommer min son hem till en kompis, alltså när vi precis hade flyttat hit, och bara, men vart är poolen? Alltså det är så för mig, aldrig att min son har sagt här, aldrig. Och du vet, mamma bara så här, hon garvar ju, hon fattar ju att jag inte har uppfostrat honom att vara så. Alltså, hon känner mig ändå lite. Och jag bara så här, aldrig att det här ska komma från mina barn. Så att man får ju så, hur ska jag,
hur balanserar man det?
Hur sätter jag värde på det här livet?
Hur ska jag visa? Därför är jag ändå så här.
Har du några knep som du gör, eller försöker du bara prata och prata och få,
ja, men
dem att
det
förstå?
Är prata, hur ska jag, alltså, eller visa, men hur ska jag visa? Alltså då, ja, men då vad händer om jag åker ut till Vårberg och så ska vi kolla de här barnen.
Nu går vi runt här. Aha, det blir, men vad händer hos dig själv? Det är det jag menar. Vad händer hos dig själv när du känner att så här, shit, jag växte inte upp? För att om jag skulle säga ett exempel utifrån mig då, som själv inte kommer från världens bästa förhållanden. Mm. Idag har jag är extremt privilegierad, och jag vet om det. Mm. Och jag har mina barn, och jag vet inte hur jag ska göra när de blir äldre. Jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Men jag strugglar känslomässigt hela tiden. Där jag bråkar med min hjärna varje dag. Hur ska jag få mina barn att förstå värdet av livet ändå? Mm. Det har blivit viktigt för mig. Varför vet jag inte. Jag försöker fortfarande utveckla det och forska genom det. Mm. Men jag strugglas med det. Och det var det jag tänkte undra. Strugglas du med att så här, är det viktigt för mig att veta att barnen... Eller har det bara med mig själv att göra?
Nej, men det, alltså, det är viktigt för mig och för barnen. Alltså, mm, i framtiden. Mm. Alltså, man vill ju ändå att barnen ska växa upp och bli bra medmänniskor. Mm. Och inte bara så tycka att...
Ha förståelse.
Ja, men, liksom. Och bara typ så här, jag köper. Mm. Och bara med förståelse eller om pengar i, mm, alltså, i framtiden. Bara den grejen är ju... Oh, gud, den här diskussionen skulle vi kunna ha i evigheten. Mm. Men jag tror... Också att så här, skolan, för jag pratar om skolan också, mm, att den har en jättestor inverkan på, mm, våra barns uppfostran, mm, och barnen de umgås med. Mm. För det kommer inte bara vara så, alltså så här, Det finns ju en grej när man säger typ så här, ah, men när man gick hem till svenskarna så fick man ingen mat, bla bla bla, bla. Alltså, förstår ni?
Man fick sitta i rummet och vänta.
Exakt, hela den grejen är verkligen så. Jag har tänkt på det så ofta, så här, tänk om det här händer mina barn. Mm. För det samhället vi bor i, eller samhället, vad säger man, den kommunen vi bor i, då är det väldigt svenskt. Mm. Så jag har alltid tänkt så här, okej, okay, nu när de ska åka iväg nu på Jumpy Yard med deras kompisar, då kommer jag ändå fråga så här, ska jag swisha?
Ah.
Men det hade ju inte,
det hade det inte hänt om
det. Det hade ju aldrig hänt, men de säger ju självklart, alltså självklart säger jag nu, men de säger, de har ju sagt nej.
Men det är lite de diskussionerna vi har haft, så här, vart vill man bo, hur vill man att det ska vara, alltså man vill att, det är som du säger, typ så här, att man vill att det ska komma naturligt, att det är olika typer av, men inte så här, att du ska bara så här, Buddha, kan du ta med dem ut till?
Alltså. Ja, men ta med dem ut till Hallomöjen nu, så ska de få se det i verkliga livet.
Inte så, utan mer att det ska komma naturligt. Sen tror jag också att man måste acceptera att så här, jag har gjort en klassresa, och det är så det ser ut. Och det, alltså, jag tror att man kan uppfostra sina barn att vara bra människor, men ändå tillhöra en annan klass än vad man själv gjorde. Och man ska inte ha ångest. Jag fattar tankarna. Alltså,
men jag 100%. Tror att, också att alla de här tankarna kommer till de också som har haft det svårt.
Ja, ja.
Och det är jag vet inte om de här tankarna faktiskt finns hos de som inte haft det.
Jag tror det är de som har gjort en klassresa. Alltså, man kan ha gjort en klassresa utan att ha haft det svårt. Fattar du? Du kan ha tillhört en klass. Och så. Men jag menar bara att typ, för dig till exempel, hade du känt att du inte hade fötterna på jorden, hade det varit lite svårare att uppfostra sina barn. Alltså, då hade det varit ännu svårare. Jag tror det är svårt oavsett.
Ja. Men då tänker man inte ens på det.
Nej, förstår du? Alltså, då är det så här, de kommer inte fatta.
Men det är en
alltså,
del av min personlighet. Mm. Och jag tycker typ den är viktig. Alltså, det är en bra del i min alltså, så personlighet. Man har fötterna på jorden och förstår att så här, ja, hur världen ser ut. Att vissa inte har det så, och vissa inte har det så.
Mm. Nu när du har gjort din klassresa, känner du att folk kan skapa missuppfattade meningar om dig?
Ja, men jag tycker typ att det har blivit bättre nu. Mm. Alltså på senare tid. Men det ska alltid, det kommer alltid tyckas och tänkas och så.
För du gick väl från att inte vara offentlig person
till att starta den där podden, första podden som jag hade med Maja.
Exakt, och blev väldigt stor. Hur var utmaningen kring det då?
Men jag bodde ju utomlands, så jag kände inte av det. Alltså för mig var alla följare en siffra. Nu är det faktiskt fortfarande också det. Men det är ju mer märkbart att man blir igenkänd. Så. Det syns ju att när folk kollar på en. Att
jag är inte känd.
Men folk kanske har sett mig någon gång.
Eller vet vem du är.
Så att folk kanske
ska försöka
såhär,
placera dig.
Men gud, ska jag hälsa nu? Har vi träffats? Är du mamma till något barn på förskolan till min son? Alltså du vet, det är lite typ mer den grejen. Men nej, jag tror, vet inte.
Men via sociala medier och via liksom, så känner man ju ibland att så här, men jag känner dig. Men det gör man inte. Nej. Alltså inte överhuvudtaget. Och att så här, jag tror folk har ibland svårt att förstå eller glömmer det. Jag tror att de kan förstå det, men så här, man visar så himla liten del.
Alltså, jätteliten del gör man ju.
Jag tycker till och med mer i podden att man visar än i, att man får höra mer i podden än
om liksom, man är.
På Instagram. Är alltså Instagram är så himla så här, en bild, lite text, en video. Alltså det är väldigt, väldigt.
Jag strugglar med det där varje dag. Folk tror att de känner det när man bara säger, jag berättar 5%. Jag har liksom ingen aning. Nej.
Alltså ni hör bara om typ mitt problem i förskolan. Ni hör inte om typ mitt problem med John, mina föräldrar, mina
syster.
Alltså,
men det är så mycket.
Det finns så mycket mer.
Alltså verkligen.
Men jag tror att folk kan misstolka mig väldigt lätt. Alltså dels för att min svenska, alltså när jag skriver, min svenska är så jävla dålig. Så ibland när jag tittar tillbaka på saker, jag skulle säga, men vad menar jag för någonting i det här? Så jag måste typ skriva om, för att det är alltid någon som ska hitta fel.
Men tycker du det är en utmaning att vara en offentlig person från att inte ha varit det, eller kanske vela ha varit det, men har blivit det? För att jag har ju råkat bli offentlig person. Och sen, jag är väldigt så här, jag är skör. Skulle någon säga något, så tar jag åt mig ibland.
Men jag har blivit så jävla, alltså jag har varit så jävla utsatt för att jag har varit fotbollsfru. Så då har folk varit så här, men du är jävla fotbollsfru, din golddigger, bla 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 bla.
Och du har fått höra det alltså?
Ja, gud ja, alltså kommentarer.
Men hur har du tacklat det då?
Men det var bara så, jag hade liksom min man, alltså Maja som jag poddade med då, levde i samma situation, så vi pratade med varandra och så var det bara så här, vi skakar bara av oss där.
Det blir lite terapi på den då kanske.
Ja, men typ knappt att vi ens tog upp det, för det är så här, men det här är ju bara, det här är ett ord. Alltså det här är typ ett skällsord som, så här, det här stämmer ju inte överens. Alltså det viktiga är, alltså folk som jag bryr mig om tycker, inte vad andra tycker. Alltså jag fick ju en orosanmälan på en video jag la upp på min son när han sitter i en liten karusell.
Va?
Och han blir ledsen.
Men nu får du berätta, men han blir inte ledsen. Hände?
Han sitter i en karusell. Alltså vi var på Heron City och där finns det en spelhall. Och så sa jag så här, ni får välja 3 saker. Han väljer den grejen och jag säger, du kommer tycka att den är skittråkig. Alltså den här är för bebisar. Han säger så här, jo jag vill göra det. Och han sätter sig i den och jag kan inte sluta skratta, för den, när han inser att den här är skittråkig så vill han ju hoppa av, men jag får inte av honom, och så vänder den håll och så skriker han massa saker också, så här, han sa också så här, jag kommer skalla dig, vilket är jättedåligt att han säger, det är faktiskt Boda som, alltså, du vet ju att det är Boda som har lärt
jag visste
han
det, när jag hörde det jag bara,
och du vet, jag kan inte sluta skratta, det är inte så att jag skrattar åt att han säger jag ska skalla dig, för jag kommer ju säga, men som så där säger man inte. Jag skrattar åt att han vänder och håller igen.
Alltså att du fortsätter.
Jag kan inte sluta skratta.
Men och, ditt skratt i den videon.
Men jag får inte ut det ens.
Och du kan, alltså, du kan inte, man hör på det att du inte kan hejda dig. Alltså,
exakt. För
det,
Vi var äkta. Och jag la ut den här och så kom det in orosanmälan.
Skämtar du?
Nej. Men den var för vag. Alltså det finns inte någonting
att göra. Tänk att folk slösar resurser på att ringa.
Det, exakt det, är helt det jag sjukt. Har sagt. Ja, men det är sådana grejer som blir så här. Gud, jag kanske inte borde ha lagt upp den där videon nu i efterhand. För då får man massa skit som jag tycker är helt orimliga. Men samtidigt så kan man bli påverkad när det är så många samtidigt under en viss period som hoppar på.
Ja, men helt plötsligt, då sitter man ju där och tänker såhär, gud, det kanske... Alltså, vet, man börjar ju också såhär doubta sig själv.
Ja, ifrågasätta
sig själv. Ja, exakt.
Bara, vad fan, alltså...
Men jag tycker det blir bättre med åren. Alltså att man är mer såhär, nu gjorde jag det, den tabben.
Mer trygg. Det behöver liksom inte rocka hela hennes värld. Alltså, exakt. Det är, man vill ju ha en podd för att kunna vara så här ärlig, transparent, vet, verkligen
våga,
så här,
uttrycka,
våga uttrycka sig. Men det är ju svårt i dagens samhälle. Men i dagens klimat, för det är så här, du får inte säga så, du får inte säga så, bipa det där, man kan inte prata om dem, man kan inte prata om det. Alltså, du vet, helt plötsligt sitter man bara, ja, men veckan var bra.
Hur hade du?
Ja, exakt.
Helt plötsligt blir du den här svenska personen som inte vågar uttrycka det, men tycker och tänker och gör det bakom ryggen.
Exakt, och i stängda rum så vågar man ju göra det, men man kan inte göra det en podd. Alltså, det är det som blir så problematiskt. Men det känns ändå som att det håller på att förändras lite.
Jag tycker också
att folk börjar tröttna på att det ska bli för att man måste ändå så här, kunna skämta om jobbiga saker
typ. Verkligen.
Nu känner vi Sanna.
Men faktiskt, du har ju en egen podd. Högt i tak.
Högt i tak.
Och så har du en podd, jag måste faktiskt rekommendera den. De ligger ju kvar, de har snitten.
De gamla
Livet på läktaren.
Alltså, om ni den vill veta hur jag var när jag var, hur gamla var? 24 och 25.
Exakt.
Oj, vilka
andra. Då var ju du i småbarnsåren.
Absolut.
Verkligen.
Ja, det så kan att, man ju lyssna på om man är sugen.
Exakt. Om ni inte får höra tillräckligt av det i den här podden så kan ni lyssna där.
Det var jättekul att ni ville hänga med oss idag igen.
Ja, och om du har hittat hit från Sanna så hoppas vi att vi lyssnar på något avsnitt till.
Vi kan rekommendera Mamma Sanningar.
Ja, exakt. Och om du är en trogen lyssnare, precis som Nadia, vad tyckte ni? Skriv till oss, hör av er. Alltså, har ni några andra gästförslag? Vi tycker det är skitkul med gäster. Så att, vilka vill ni höra? Det vill vi jättegärna höra.
Ha det så bra så länge, hörni.
Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.